Det blir ju som ett mikroäventyr som känns väldigt exklusivt och liksom långt bort på något vis. Fast det är ju liksom bara, det är ju jättenära.
Med två hjul tar du dig framåt, miljövänligt och hyfsat snabbt på många ställen. De flesta håller sig till asfalten, men Olof Stenlund, han söker sig till fjälltoppar, sandstränder, snåriga stigar och frusna hav med sin cykel. Och idag följer vi med. Och så ska vi reda ut vilket bränsle du ska använda till ditt friluftskök beroende på vilket äventyr du ska göra.
Det går, tar ju lite längre tid med sprit. Det har liksom en lägre effekt än gas. Men om man tänker att man är ute i skogen på en 2 dagars tur, då kan man fråga sig hur bråttom har man.
Jag heter Linnea Lotto och det här är Ute med P1. Olof och jag har åkt en bit utanför Luleå till en liten hamn där vi lastar våra cyklar och ror över till ön framför oss.
Oj.
Hoppa.
Den här ön heter Sandön och den ligger bara 100 meter bort. Men för att ta oss dit, ja, då måste vi simma eller åka båt. Ön ligger i Luleälvs utlopp i Bottenviken och det är den största ön i Luleå skärgård och har en yta på 2570 hektar. Det är ungefär 1800 fotbollsplaner. Här ska vi ta oss runt på cyklar med riktigt breda däck, så kallade fatbikes. Det är specialcyklar som är gjorda för att cykla på underlag som man normalt sett håller sig undan på cykelturen. Det är mjuk sand, blöta myrar, steniga stigar och snö.
Och det är bara tätare och tätare skog här, men fortfarande lite någon gammal fyrhjulings- eller traktorspår som vi kör i.
Nu ska vi, i alla fall jag, du hade ganska lågt lufttryck. Jag ska släppa lite, jag har alldeles för mycket i min. Jag har min inställd för stig. Och då justerar man luften och pyser ut lite. Nu när vi har mycket sand framför oss, så får man mycket, mycket bättre bärighet. Det är faktiskt, det kommer göra stor skillnad.
Olof är tvåbarnspappa, driver en klädbutik och har som de flesta andra svårt att få tid att vara ute så mycket som man vill. Därför älskar han att åka hit. Det är nära där han bor, men väl här känns det som att man förflyttas till en helt annan värld. Vi cyklar genom tät skog som plötsligt blir allt glesare. Och så kommer ett klapperstensfält som leder oss till sanddyner som övergår till skog igen, och om man tar sig närmare havet, ja, då breder kilometerlånga stränder ut sig. Det är som sagt en stor ö med många stigar som ibland försvinner.
Nu kolla om det finns några stigar på kartan.
Vart är vi nu?
Jag vet exakt vart det är, men jag hittar inga stigar. Men alltså stranden går ju, alltså stranden är precis här nedanför. Sen går den runt ut. Men det är precis den här biten som är lite sank.
Ja.
När det sjunker undan, då är det bara så jävla coolt. För då är det bara sand och sen är det så här stora stenblock. Så här. Men det är lite för högt. Så vi försöker hitta en annan. Jag, här har jag aldrig kört, men jag vet exakt precis var vi är ifrån det vis till stranden också.
Efter några timmar på cykeln som utmanar rumpan ordentligt för den som inte är van, så hittar vi en plats på stranden där vi vilar en stund.
Alltså ska man gå hit, det tar ju liksom en dag.
Mm.
Det är ju 2 dagars tur. Så det blir en väldig ventil liksom i vardagen och ha möjlighet att kunna göra det här en måndag. Så det är ju otroligt värdefullt för mig som inte kan eller ha tid eller ork eller liksom sådär och åka till fjälls eller åka till göra de stora grejerna som man ju naturligtvis också planerar och drömmer om. Men som kanske blir av någon vartannat år eller någon per år. Det är som en inandning i vardagen.
Ja.
Man bara fyller på.
På tal om att fylla på. Nu fyller vi på med lite energi här efter en ganska lång tur.
Mm. Kaffet ska ner alltså. Det är ju världsklass.
Men vad känner du då när du kommer ut här?
Nej, men du ser ju hur det ser ut här. Där rakt fram är det ju horisont. Där är Finland på andra sidan. Och så ser vi lite fyrar och sådär. Och jag känner liksom bara att det är en välsignelse att kunna bo på ett ställe där man kan ta bilen 10 minuter till en liten strand och ro över och sen så komma ut liksom i yttre havsbanden. Det är så otroligt, otroligt tillfredsställande att kunna få den kicken bara i ens omedelbara närhet.
Men det här är ändå lite projekt att ta sig ut, men cyklingen är ju verkligen så där, du kan ju ta dig vart som helst. Eller?
Jo, absolut. Alltså, det är ju, man måste ju inte ta sig hit. Det här, hit åker jag några gånger per år. Oftast beroende på om det är lågvatten eller lågt vattenstånd, för då är det ju så pass mycket bättre. Eller så här är unik cykling. Men som sagt, det som är det fina med att ha in att det är bara att åka ut i skogen så tar du dig flera mil på en förmiddag.
Och vart cyklar du helst då? Är det skog eller är det vatten eller is?
Ja, det är så himla olika. Men alltså jag, eftersom att man är född i en skärgård eller i en sjöstad som Luleå faktiskt är, så ligger skärgården väldigt varmt om hjärtat. Det är liksom våra fjäll, det är ju skärgården. Och sen att den fryser på vintern så man tar sig ännu längre ut, det är ju fantastiskt. Men det är klart, Kirunafjällen är Kirunafjällen, det är väldigt härlig cykling där också.
Om man tar sig upp för fjällen med dessa cyklar?
Mm, det gör man. Alltså vi har ju gjort ganska många turer. Vi har gjort Björkliden Loktatjokka flera gånger. Och det är ju en utmanande klättring. Och det är ju, man får ju bära cykeln en del, men belöningen kommer ju sen när man har 9 kilometer utför. Men som sagt, det fina med cyklingen är att man kan hitta äventyret hemma. Och det är en nyckel. Alltså om man tycker om den här typen av liv eller den här typen av friluftsaktivitet så blir det lätt att det måste vara så himla storslaget och det måste vara så himla superavancerat och exklusivt. Men man blir ganska snabbt hemmablind, tänker jag, oavsett var man bor. Jag tror att det finns sådana här ställen väldigt mycket runt om i Sverige. Men man tänker inte på det. När vi kör på isen, då är man... Det är väldigt ambivalent. Det känns... Alltså jag har bott här uppe i 40 år och är van med vinterskärgård och tjocka isar och bilvägar på isarna. Men att cykla långt ut i skärgården, det känns bara jättekonstigt. Eller jätte... Ja, men alltså, jag har seglat hela mitt liv här ute och varit på jättemånga öar. Och sen så helt plötsligt komma dit med cykel. Det är bara så fel. Men ändå så himla häftigt.
Galet att tänka sig att när vi sitter här på den här stranden som är väldigt lång. Det är väldigt öppet och fint med sandstränder, liksom vart vi än tittar. Och rakt ut är ju då havet. Om några månader så kommer det bara vara väldigt mörkt för det första här ute vid den här tiden. Och det kommer vara is och man kommer kunna gå, åka skidor, skoter, bil och cykla ut här.
Mm. När man är i det så kan man inte fatta med huvudet att som om man kollar liksom norrut här. Mm. Så längs, om man följer den här strandremsan här. Nu har vi först en liten ö till vänster om oss. Och sen så är det ju fastland. Och där borta ligger ju då en liten hamn som heter Hinnersöstallarna. Och därifrån går en bilväg rakt ut. Och sen går det skoterleden mellan öarna. Så rakt ut här bara, pjuff, här brukar vi cykla. Här har jag cyklat mer här ute mitt på havet än jag har kört på den här ön egentligen. Och det går ju, det är bara knäppt.
Ja, det är enorma kontraster från sommar till vinter. Och vi ska byta sandstränderna mot samma plats ett halvår senare.
Så, Olof! Vi är tillbaka!
Eller hur?
Men det är lite annorlunda förutsättningar.
Ja, det är, vattnet har ju blivit hårt. För det är ju vinter.
Ja, och nu cyklar vi en lite annan väg. Varför då?
Därför att sundet som skiljer Sandön från fastlandet här är ganska strömt. Och öborna har satt ruskor och det finns en officiell isväg över. Men den går i en liten böj runt om för att man ska slippa det som är lite strömt.
Jag cyklar i...
Du ser mitt i hjulspåret där.
Ja, det var väldigt spännande att cykla med mikrofon och handen. Men det är de här stora, stora, tjocka däcken som vi har som gör att det känns ganska tryggt här.
Ja, du har ju dessutom dubbat, ståldubbat. Du måste ju ha jättefint fäste. Men det går ju bra på snön. Det blir lite annorlunda tempo så här på vintern. Man myser på liksom och kör skoterspår och sådär. Så det är väldigt, väldigt skönt. Det är ett jäkla väder vi har. Det snöar ju som tusan.
Ja, det är det. Det är väldigt ymnigt snöfall. Men ändå inte så där farligt att det är snöstorm. Det är mer att man får vara, ha kläder efter väder och vissa dagar, de finaste dagarna, då är det en helt annan känsla kan man ju säga när man är ute och cyklar. Men det här känns ju ändå, nu har vi vinden i ryggen.
Ja, nu har vi vinden i ryggen en stund. Men sen så är det ändå, det är inte kallt, vad hade vi, 4-5 minus kanske?
Ja.
Så det är ett oerhört trevligt väder att vara ute. Jag tycker att det här är jättemysigt.
Men sist vi var här, det var ju en sensommardag. Varmt som 17. Och då cyklar vi runt på samma ställe som vi är på väg till nu. Vad skulle du säga är största skillnaden utöver att ja, vi just nu cyklar på isen?
Men alltså det, man tar sig till olika ställen på ett helt annat sätt. Alltså isen gör ju att vi behöver inte söka sandstränder så himla mycket. Utan när vi kommer upp på ön så kommer vi dra direkt ut till strandkanten. Och så kommer vi köra efter isen. Så att det är ju själva isen som är det som är lite magiskt. Att det blir som en helt ny plats. Det är ett helt annat ställe fast det är geografiskt samma ställe. Men det, förutsättningarna är ju, ja, men det är bara som en annan plats helt enkelt.
Sen får vi hålla lite koll nu på vattennivån också. För det är ju det här med att vi cyklar på havet och isen har lagt sig. Men det har varit lite, vädret har varit lite, vad säger man? Ombytligt, ja, på sistone.
Ja, det har ju varit, det har regnat i januari. Det är inte ofta det gör det i Norrbotten alltså. Så att det var inte kul. Och sen så har vi haft ganska stormigt och det förstör isen. Och sen så har vi haft väldigt höga vattenstånd. Det har varit 140 över normal vattenstånd som mest. Och nu kollade jag i morse, då var det 32. Och det har ju en inverkan på isen också, för att då lyfts isen upp. Och så sitter den fast inne vid stränderna och så blir det flödvatten vid strandkanterna.
Hej, hej!
Det är bra.
Jag har mycket.
Ja, men än så länge går det bra. Vi börjar närma oss strandkanten. Sen ska vi köra ut då på andra sidan och se vad vi hittar där.
Ja, vi ska följa den vägen som går över huvudstråket som går över ön. Och sen ska vi ta av ganska snabbt på den. Och så går vi ner på södra sidan och ut där det är öppet hav. Så får vi se.
Men du, vad gillar du bäst? Det här eller den som jag tänker att man spontant tänker är härligast när det är högsommarvärme och vattnet som kluckar vid strandkanten?
Åh, vad svårt! Det är, alltså det här, jag gillar ju det här för att man är uppväxt med vintern och man är ju liksom en nordbo. Så att jag älskar ju det här för att det är så himla unikt och så himla häftigt när man liksom zoomar ut och får perspektiv på det. Men det är klart, när säsongen börjar närma sig slutet, då längtar man ju ut i skogen och till torra stigar och till sand och till fjäll liksom. Så att det är ju, och när sommarsäsongen är slut, då längtar man ju till vintern, så att allt har ju sin tjusning. Men alltså, jag är ju vintermänniska, jag älskar det här.
Jag måste erkänna att det är rätt häftigt faktiskt. Svettigt är det också, men det var det på sommaren. Det, så fort man rör sig utomhus så blir man varm. Och nu tar vi oss upp.
Nu
är vi på land. Märker man i och för sig ingen skillnad, och du ställer dig på bakhjulet och ska impa lite. Där är jag inte riktigt ännu.
Här är ju då där vi, när vi rodde båten över förra året,
ja, just det.
Eller ja,
i somras,
då kom vi precis här. Så tog vi upp båten här. Så det är ganska coolt.
Så drar vi ut ännu en gång. De tjocka däcken gör att man inte sjunker ner i snön så länge man håller sig där snön har packats och blivit hård.
Det behöver ju vara, man behöver ju ha skoterspår. Man behöver ju ha packad snö. Det behöver man ju ha. Men vi bor ju i skoterland, så det finns ju hur mycket som helst. Så det är helt
tack
underbart.
Alla skoterförare.
Ja, tack för det.
Ska man få ut och cykla sen. Men här är ju helt, det är sånt kallat, det är väl flatljus typ, när man knappt ser. Oh! Skillnad på himmel och land, fast nu är det ju is, men
det är ju snöfall och grå himmel och sen så är allt är vitt. Det är ju verkligen typiskt flatljus.
Jäklar vad det tar emot. Fast det känns lite som att jag är en traktor.
Ja, det kanske inte låter så, men det är inte svårt att cykla med fatbikes. Det man måste vänja sig vid är att låta cykeln göra jobbet. En vanlig cykel är ju oftast känslig för förändringar i underlaget. Men den här cykeln, den bara kör på. Och det gör vi också. Tills vi bestämmer oss för att, precis som på sommaren, slå oss ner vid havskanten. Förutom att vi nu inte längre ser den.
Är vi typ på landet? Det här ser ut att vara,
det här är väl, Säkert någon liten stenpir eller någonting som vi står på. Det är ju väldigt tjock is. Och sen så har det nog varit så pass högt vatten så det har frysit på den. Och sen har det sjunkit ner så att nu är det som lite packisupphöjning här. Ja. På typ en meter kanske.
Men det är vitt överallt. Och det är ju en enorm skillnad från hur det såg ut på sommaren.
Ja, visst är det.
Det går nästan inte att föreställa sig. Då man cyklade längs stränderna och havet bryr ut sig med vågorna. Och här är det bara... Och det blir ju någonting med vintern. Allt bara blir liksom tyst också. Alltså ja, det liksom lägger sig.
Ja, det dämpar. Snön dämpar så otroligt mycket ljudet. Det är som ett... Bara som ett fluff överallt. Det hade lika gärna kunnat vara Arktis liksom. Det är bara en enorm vidd framför oss.
Men tänker du ofta på det? Att vi har, du bor ju ändå i liksom en plats eller på en plats där det verkligen är kontraster mellan sommar och vinter. Det är ju inte det på alla ställen.
Ja, alltså jag har börjat göra det nu när, på äldre dagar. Nej, men, när man vaknar lite upp och börjar se vad man har och man börjar röra sig. Och sen så när man pratar med andra som bor på andra platser på jorden. Jag har ju liksom... Just inom cykling eller vad man håller på med så är ju communityn är stor idag på grund av internet och det finns forum och det finns Facebook-sidor och allt möjligt. Då får du en väldigt liksom ett uppvaknande. Bara, men shit, vi har ju verkligen något som inte finns någon annanstans. Man kan cykla i en frusen skärgård. Det finns ingen annanstans. Fy fasiken, kaffe va? Kaffe ute, det är ändå sjukt svårslaget.
Ute med P1 är programmet du lyssnar till och vi lämnar Olof Stenlund och kaffekoppen där på isen för att träffa friluftskocken Erik Tornblad. Och förutsättningarna för utelivet skiljer ju sig mycket beroende på vilken säsong det är. Det är inte bara kläder och eventuell nödutrustning du måste anpassa. Vilket sorts bränsle till köket du ska använda, det är bra att tänka på också. Såklart utöver den klassiska öppna elden. Ska man ha gas, sprit eller bensin?
Själva spriten har ju fått en liten revolution i och med det här med lättpackning. Då, för sprit är det lättaste. Ja, metatabletter kanske är lättast. Men sprit är liksom lättare än gas. Och ger mindre bränsle och är mycket mer miljövänligt. Det skickas inte då från Asien utan det tillverkas i Sverige. Det är billigare. Ja, lättare. Och sen är det ju helt tyst. Och det ska man kanske inte underskatta. Det går, tar ju lite längre tid med sprit. Det har liksom en lägre effekt än gas. Så att, men om man tänker att man är ute i skogen på en 2 dagars tur. Och då kan man ju fråga sig hur bråttom har man.
Men det jag har märkt när vi har haft spritkök ute är ju att bränslet, det kan ta slut också. Det man måste ha med ganska mycket om man ska vara ute några dagar, har jag upplevt i alla fall. Om man ska laga frukost, lunch och middag. Och då blir det ganska tungt om man ska ha en hel flaska.
Mm, ja, precis. Alltså sprit, det här att spriten är lättare än gasen i sanning med modifikation. För då innebär det att du ska använda ganska lite bränsle. Att de som är såna ultralight backpackers som värmer upp vatten kanske och häller över. Lite som frystorkat då. Man kan säga att om man skulle äta frystorkat en hel vecka. Då skulle det bli lättare med sprit. Men ska man börja koka och steka och sådär. Då blir ju inte, då skulle man inte säga att spriten blir, då går åt en del liksom. En vän till mig som är då lättpackare eller ultralight backpacker. Han gör ju så att han har en liten plastflaska som väger några gram. Där har han spritbränslet. Så har han ett litet mått. Och så vet han att då för varje gång han ska koka upp ett visst antal deciliter vatten som är till hans lunch och middag. Då går åt det här lilla måttet med spritbränsle. Så vet han att han har då 3 sådana här mått om dagen. Och så han får inte göra av med mer än ett sånt här mått. Och det gör att det kommer inte ta slut. Ja, det är om spritbränsle. Tyst, miljövänligt och billigt.
Funkar på vid alla sorters vandringar och aktiviteter egentligen. Det är bara att du får räkna ut hur mycket du behöver.
Ja, precis.
För nu har du, vi har en gastuber här. Och det är då det som inte är spriten och som då är det lättviktiga. Det är något, ett annat, det går snabbare i alla fall.
Ja, gas är helt enkelt ett annat slags bränsle. Precis som, det finns ju alkohol då, eller sprit, gas.
Vad är det som lät nu när du skakar runt?
Det här är liksom gasen då, som, i behållaren.
Det känns läskigt att du sitter och skakar som ska sprängas, men det gör det nog inte.
Ja, det står ju på de här tuberna att de inte ska vara i solen och sådär. Och de sprängs, så lägger de elden så sprängs de ju. Det är en...
Tips att inte göra det.
Att inte, ja. Men det är helt ett annat typ av bränsle, så, som bensin och sprit och gas. Det är liksom tre olika. Man kan köra på vad heter det? Fotogen också, ja. Men så gas är en typ av bränsle och de förpackas i en metallbehållare, för det måste ju ha ett visst tryck. Det finns olika typer av gas, alltså vintergas och sommargas. Och det är olika blandningar som är anpassade efter olika temperatur då. Alltså lufttemperatur. För att är det för låg temperatur så kommer inte gasen att expandera. Så du får inget tryck från tuben då. Vintertid är inte gas speciellt bra. Det fungerar på vår och sommar och höst. Och på våren, om det är kallt, och kanske under, ja, vad ska vi säga, under 10 grader, och på hösten om det är under 10, så använder man den här gasen som är gjord för kallare temperatur. Men blir det kallare än, säg, ja, 5-10 grader då är bensinet mycket bättre alternativ. Det har mycket mer energi då. Och den har ju inte det här problemet att den förlorar i tryck då när det blir kallt.
Men är bensin också inom gasköksgenren, eller
det är
spritköks?
Nej, det är liksom ett nytt.
Det är ett nytt.
Annat bränsle då. Mm,
okay.
Så vi har liksom i princip bensin- och fotogenkök. Vi har gaskök. Och sen har vi spritköket. Och sen finns det andra avarter som är då gelé eller de här metatablett. Men de börjar inte, det är en avancerad, eller avancerad, men det är en annan grej som väldigt få använder. Så, och då är det ju olika kök då som används till de här. Spritköket är en spritbrännare, används till ett sånt där stormkök eller trangakök eller vad vi vill kalla det. Och gasköken då, det är ju antingen toppmonterade, eller som jag har ett här som ligger på marken, eller ett sån här gastillsats då som man sätter i trangaköket. Det man gör egentligen är att man utgår från bränslet. Alltså så att det är ju rätt väg att utgå ifrån så här. Håller man bara på med vinteraktiviteter, ja, då väljer man ett bensinkök. Och så får man då välja ett av de bensinkök som finns på marknaden. Är man ute väldigt sällan och inte vill lägga mycket pengar då på sitt kök, eller tycker att det är viktigt att det är tyst, det är inte alls viktigt att det är brått, går fort, då är det spritköket kanon. Eller om man då är ultralätt människa som vill få ner vikten. Men för de allra flesta så är ett gaskök det enklaste. Det är lätt att stänga av och på, och det är liksom ganska säkert. Eller det är helt säkert, skulle jag säga. Ett bensinkök kräver mer kunskap, och det kan, jag ska inte säga att det är farligt, men det är, man måste vara lite mer försiktig i alla fall.
Ute med P1 är snart tillbaka, och då träffar vi slädhundsföraren Katarina Koch-Hartke och hennes katt, 18 hundar och 9 höns i Mekojärvi utanför Överkalix.
Då tänker man, herregud, varför gör jag det egentligen? Jag kunde också ligga i solen på en strand, så någon gång har jag tänkt en tanke, men det är inte många gånger. Och sen, ja, efter 10 minuter är det okej.